Jag läser från Shulchan Aruch, den sefardiska utläggningen av halakhan om Hanukka. Det här är ett sammandrag. Vi kan få lite hum om vad det gäller när judar firar Hanukka. Jag lägger in mina egna kommentarer i det här naturligtvis också. Och som vi har sagt tidigare, de här reglerna är ju inte bindande för icke-judar, men det kan vara bra för icke-judar att känna till hur judarna firar sina högtider. Och de som vill ta in vissa delar av de här reglerna har full frihet att göra det. Jag ska översätta från spanska, det blir lite hackigt här, men ni får be om överseende med om det inte blir en perfekt svenska. Vi tänder Chanukka-ljusen under 8 dagar. Från den 25 Kislev till den 2 Tevet, enligt den judiska kalendern. För att fira det under som Gud gjorde under Hasmoneernas tid. Jag kan väl säga att det rör sig om mitten på 100-talet före kristen tidräkning. Man firade till minne av Judas Maccabeus återinvigning av Jerusalems tempel år 164 före vanlig tidräkning. Det stora undret det var ju att en liten här av Israels gerillasoldater kunde slå ner hela den grekisk-syriska armén som hade ockuperat landet och förstört tempeltjänsten. Ni känner till historien bakom det som hände med Antiochus Epiphanes, hur han förbjöd judarna att leva efter sin tro. Han försökte döda den judiska själen. Han avsatte ju offret och installerade en avgudaofferkult i templet i Jerusalem. Och då blev det en revolt och Maccabeerna knäckte den syriska arméns inflytande över Israel och återinförde gudstjänsten i templet efter att ha blivit profanerat av Antiochus Epiphanes på 100-talet före kristen tidräkning. Och där har vi ju då den stora högtiden Chanukka, när man återinvigde templet. Chanukka betyder just invigning. Så det stora undret som vi firade är ju just att judendomen överlevde den attack som kom ifrån den grekiska filosofin. Sen kan man tala om undret som hände i templet, om en olja som räckte under 8 dagar när det fanns bara en flaska som skulle räcka för en dag att tända ljusstaken som var där när man återinvigde templet. Men det undret är ju inte så stort i jämförelse med det som hände med att man lyckades att driva den stora syriska armén på flykten. Nu ska jag fortsätta att läsa här i boken. Vi minns det här undret som gjorde att den judiska tron fick fortleva och den förmår tända ett folk och en hel värld utifrån en liten flamma. Och då måste det finnas en ren kärna och utifrån den kärnan så kan allting brinna och lysa upp. Och den här kärnan då motsvarade den här flaskan olja som fanns, som de hittade i templet, som kunde låta ljusstaken brinna. Maccabeerna, Hasmoneerna, det var en liten handfull svaga män. Men de var uppmuntrade och drevs av en total överlåtelse för att hålla kvar att man praktiserade och levde efter Toran inför ett stort och mäktigt imperium. Det bevisar överhögheten i den judiska trons andlighet. Det här undret uppmanar oss att identifiera oss med den rena oljan som motsvarar då den rena delen av judendomen och observera den utan att göra kompromisser och tänka på varje detalj i vår heliga avskilda Torah. Den rabbinska traditionen är inte till bara för att man ska komma ihåg vissa historiska händelser utan för att föra vidare dem till andra och undervisa grundläggande sanningar för att leda oss i vårt sätt att tjäna Gud. Att tända Chanukian från generation till generation, det har ett syfte att hålla kvar undret såsom levande framför våra ögon så att vi blir uppmuntrade utav det här. Det offer som gjordes utav Maccabeernas generation för att rädda tron och judendomen och Toran, det har graverats in djupt i hjärtat på Israels folk för evigt. Och än idag så har vi i oss ett bevis på den tron som vi har ärvt från våra förfäder. Det här är anledningen till att våra visa har beslutat att vi ska komma ihåg undret genom det som kallas mitzvah. Att tända Chanukka-ljusstaken. Och det här undret inspirerar oss till att vara tacksamma och lovsjunga våran skapare för hans under och hans godhet. Och när vi börjar på detta enkla sätt att tacka och prisa honom, så kommer han till oss och ger oss sin gudomliga hjälp. Tack vare den här lilla enkla ingången som vi gör i våra hjärtan blir vi hjälpta att upptäcka och låta våran själ lysa med det här ljuset som kanske har legat och sovit i oss och som vi har ärvt från generationerna som upplevde det här undret. Det finns kraft i den här handlingen. Om man gör en enkel handling med full renhet, så blir det en oerhörd kraft som förlöses utav det. Och då får man tag på andliga saker som blir bestående, och det blir ett ljuvligt arv för alla följande generationer. Och det här kan man alltså föra över även till icke-judar, att man firar Chanukka, tänder de här ljusen och kommer ihåg det som hände. Det är ju den judiska tron som har frälst världen och som kommer att frälsa världen. Under Chanukka så är det tillåtet att göra alla typer av arbete. Men det är förbjudet att fasta, och det, normalt så gör inte kvinnorna något arbete i hemmet under tiden Chanukka-ljusstaken är tänd. Budet om att tända Chanukkian. Man måste vara noggrann med hur man tänder Chanukkian under de 8 dagarna, för det är ett bud som har stort andligt inflytande. Det bästa sättet att tända Chanukka-ljusstaken är att man använder sig av vekar av bomull och olivolja, eftersom undret gjordes just med olivolja i templet. Men man kan också använda andra typer av oljor, och vekarna kan vara också gjorda av annat material. Det är förbjudet att använda ljuset från Chanukkian till någonting annat än att titta på. Man bör inte ens använda ett ljus till att tända ett annat. Men man kan använda shamash, som är det här extra 9:e ljuset, hjälpljuset, för att tända ett utav de 8 ljusen som är de viktigaste i Chanukkian. Shamash betyder just tjänare, och det här 9:e ljuset kallas för shamash. Shamash bör vara olik de andra 8. Man bör tända Chanukkian när det blir kväll efter att stjärnorna har visat sig. En del visa anser att man bör tända dem en kvart innan stjärnorna visar sig. Om man glömde att tända när natten börjar eller tiden gick för snabbt eller gick förbi, så ska man skynda sig, speciellt den första halvtimman. Det är den viktigaste tiden som är fixerad för att tända Chanukka-ljusstaken och proklamera undret genom dessa ljus. Efter den här första halvtimmen så kan man också tända under vilken timme som helst på natten. Chanukkian bör hållas brinnande åtminstone en halvtimme. Den bör alltså ha tillräckligt mycket olja för att lysa under en halvtimme. Om man tänder dem en kvart innan stjärnorna visar sig, enligt den åsikten som vi nämnde tidigare här, så får man fylla på och se till att det finns olja så att den brinner åtminstone 45 minuter. När tiden har kommit och man ska tända, så bör man avstå från att äta eller göra någonting annat. Till och med Torah-studien bör man göra ett avbrott med tills dess att man har tänt ljusstaken. Under sabbatsnatten så bör Chanukkian tändas innan sabbaten börjar, innan man tänder sabbatsljusen. Då bör alltså Chanukkian ha tillräckligt mycket olja för att hålla ljusen brinnande till en halvtimme efter att stjärnorna syns på himlen. Den fredagen säger man mincha-bönen innan man tänder Chanukka-ljusstaken. Och när sabbaten tar slut så brukar man säga först havdalah, och sen så tänder man omedelbart Chanukkian. Man kan också vända på ordningen. Var ska man sätta Chanukkian då? Jo, tanken bakom det är att man ska publicera undret, så då sätter man Chanukkian framför sitt hus om man har huset mot gatan. Den bör vara mer än 30 cm från golvet i höjd, och den bör helst inte vara högre än 1 meter från golvet. Vad är tanken? Gjorde att det ska vara i ögonfallande höjd så att folk lätt kan se den. Om man nu går över den här höjden så uppfyller man sin plikt om chanukian är synlig på så sätt att ljusen används till att minnas de under och de tecken som Gud har gjort för våra förfäder. Det rekommenderas att sätta chanukian nära dörren på vänstra sidan, om man nu tittar på dörren utifrån när man kommer in i huset. För då har man mezuzan på högra sidan och chanukian på vänstra sidan. Och då är man alltså omgiven av bud. Om ingångsdörren inte är mot gatan, om man nu inte bor på markplanet, så kan man sätta chanukian i ett fönster eller jämte ett fönster på ett synligt ställe på utsidan. Och om det är farligt att låta det här budet bli uppenbart offentligt, då sätter man det på insidan så att inte det syns utåt, så att man proklamerar det för familjen. Hur ska man nu tända ljusstaken? Den första kvällen innan man tänder chanukian så säger man tre välsignelser. Den första då, Baruch Ata, som ni känner till, Melech Haolam, Asher Kiddishan och Bemitzvotav Itzivan Lehadlikner Chanukka, som har avskilt oss eller helgat oss med sina bud och befallt oss att tända Chanukka-ljusen. Och då kommer ju frågan som vi har tagit upp tidigare, hur vi ska göra med frikjudar. De som vill göra välsignelsen kan ju använda ordet som har bjudit oss att tända. Så blir det en typ av inbjudan där om man vill göra välsignelsen. Och den andra välsignelsen då, Baruch Ata, Aolam, She'asa Nisim Lavoteinu Bayamim Haem Bazman Hazeh, som gjorde under för våra förfäder under de här dagarna vid denna årstid. Och den icke-jude då som vill göra den här välsignelsen, han får ju tänka sig att han är andligt inympad och andligt kopplad med det judiska folket och då kan erkänna det judiska folket och dess förfäder som sina förfäder rent andligt sett. Vi kan inte säga att det här är något obligatoriskt för icke-juden, men den som vill får göra det. Den tredje välsignelsen som man säger, Baruch Ata Melech Haolam Shehechiyanu Vekiyemanu Vehigiyanu Lazman Haze. Och det är ju den här välsignelsen som man säger vid varje högtid och vid varje viktig tillfälle i livet. Så säger man, välsignade du och så vidare, som har bevarat oss och som har beskyddat oss och som har låtit oss komma fram till den här tidpunkten. Och så tänder man ljuset direkt efter de här välsignelserna, men inte under tiden man uttalar dem. De följande dagarna säger man bara de två första välsignelserna. För Shehechiyanu, den tredje, säger man bara när man inviger en högtid. Och det är likadant på de andra högtiderna första kvällen. Om man av någon anledning inte kunde tända ljuset den första kvällen, när man då tänder den andra för första gången det här året, så säger man den här välsignelsen Shehechiyanu. Och efter det så finns en välsignelse som säger att de här ljusen får inte användas till någonting annat, lysa upp till någon form av aktivitet, utan bara till att proklamera undret och prisa dig Herre och så vidare. Det är en välsignelse som kommer i sidoren efter man tänder. Och sen kan man sjunga den här salmen Mizmor Shir Chanukah Tabait eller Maos Tzur Yeshuati som finns i sidorerna. En är ju en sång och den andra är en salm. Salm 30 vid templets invigning som de sefardiska judarna brukar läsa. Den första kvällen tänder man den första veken, eller om man nu har stearinljus eller vad man nu använder, som är längst till höger i Chanukian. Därefter tänder man Shamash som är tjänaren. Den andra kvällen tänder man det andra ljuset om man börjar räkna från höger. Och sen tänder man det ljus som är längst till höger. Och sedan Shamash. Den tredje kvällen så tänder man det tredje ljuset om man räknar från höger till vänster. Sen tänder man det andra ljuset. Och sen det första ljuset längst till höger. Och sen Shamash. Följande kvällar så följer man samma ordning. Om man inte hade tillräckligt med olja när man tände chanukian för att hålla ljusen tända under en halvtimme. Och om det nu är tänt ljusen och man fyller på olja så har man inte uppfyllt budet. Man måste blåsa ut ljuset, lägga till tillräckligt med olja så att det ska kunna lysa en halvtimme och sen så tänder man det igen. Och anledningen till att det är så det är att tändare i sig bestämmer budet. Och det är bara giltigt om det när man tänder det har tillräckligt med olja så att det kan brinna en halvtimme. Om chanukian hade mer än den tillräckliga mängden olja så kan man släcka ljuset när det har gått en halvtimme. Och så kan man använda resten av oljan för nästa kväll. För att spara så kan man alltså göra på det här sättet. Om chanukian hade tillräckligt mycket olja men den slocknade innan halvtimmen hade gått så är det inte nödvändigt att tända det igen. Du får göra det men det är inte nödvändigt. Under tiden som chanukian är tänd så är det förbjudet att använda den till någonting annat. Och man får inte heller flytta den från en plats till en annan. Alla judar har plikten att uppfylla det här budet att tända chanukka-ljusen. Både män och kvinnor och barn från den ålder som de kan uppfylla buden. Till och med den som lever på socialhjälp har plikten att köpa olja för att tända sin chanukka. Enligt våran sed, nu talas det alltså från den sefardiska sidan, judiska sidans sätt, så har man bara en chanukka i varje lägenhet eller hus. En chanukka för hela familjen. Husfadern, eller om han inte är med så är det hans fru eller hans äldste son som tänder chanukkan, uppfyller plikten för hela familjen. Och när man tänder den så bör hela familjen samlas runt chanukian. Och om någon inte kan vara med så uppfylls ändå plikten när man tänder ljuset för hela familjen. Om två eller tre familjer bor i samma hus och bor skilda och har egna kök så kan de också gå tillsammans och ha en enda chanukia. Men då måste de dela kostnaderna för att det ska bli att de uppfyller budet tillsammans. Och då är det en person som tänder för alla de andra. Den som sover eller bor hos en familj och betalar för sig kan tända sin egen chanukia eller uppfylla sin plikt genom den chanukian som husfadern tänder. Och om han då hjälper till och betalar kostnaderna för den. Den som är inbjuden och hälsar på någon behöver inte dela kostnaderna för att tända ljusen. Hur gör man nu med chanukian i synagogan? Man tänder chanukian i synagogan för att låta undret bli proklamerat och den sätter man på den södra väggen i synagogan. Om det inte finns 10 personer närvarande så tänder man chanukian utan att uttala välsignelserna. Man uppfyller inte plikten med chanukian i synagogan. Alltså var och en uppfyller inte i synagogan sin plikt att tända chanukia utan man måste tända i sitt hem. En person som har sorg, avel, bör inte tända chanukian i synagogan den första kvällen för att inte behöva säga offentligt välsignelsen shehechianu. Men han tänder den i hemmet och säger den här välsignelsen Shehechianu. Bönerna i synagogan under de 8 dagarna under chanukkan i varje amida, alltså huvudbönen. Från och med arvit, shacharit och minchasen så finns det en extra bön alhanisim för de under. Som man flikar in efter modim och innan vid alkulam. Likadant när man läser Birkat Hamazon, tacksägelsebönen efter att man har ätit bröd, så finns också den här bönen för dem under Al-Hanisim i den andra välsignelsen innan Al-Hakol och för allt. Om man nu glömmer att säga den här välsignelsen under Chanukka någon gång under de här bönerna så behöver man inte repetera. I synagogan efter morgonbönen säger man också Hallel, psalm 113 till 118. Läser man komplett, stående läser man alltid det efter morgonbönen. Och så tar man ut Torahrullen och så läser man den läsningen som gäller för Chanukka. Och det är tre olim som läser då. Den första dagen så läser man fjärde Mosebok 7 och 1 till och med 7 och 17. Den andra dagen läser man fjärde Mosebok 7 och 18 till 7 och 29. Den tredje dagen läser man fjärde Mosebok 7 och 24 till 7 och 35. Den fjärde dagen läser man fjärde Mosebok 7 och 30 till 7 och 41. Den femte dagen läser man fjärde Mosebok 7 och 36 till 7 och 47. Och den sjätte dagen läser man fjärde Mosebok 28 och 1 till 28 och 15 plus fjärde Mosebok 7 och 42 till och med 7 och 47. Den sjunde dagen läser man fjärde Mosebok 7 och 48 till och med 7 och 59. Den åttonde dagen läser man fjärde Mosebok 7 och 54 till och med 8 och 4. På sabbaten så läser man den normala sabbatsläsningen då. Och då är det 7 läsare som går upp. Och sen läser man den texten som motsvarar Hanukka. Då är det maftir, alltså den åttonde läsningen. Och sen har man en haftara efteråt från profeterna. Och då läser man från Zakaria 2, vers 14 till och med kapitel 4, vers 7. Och det är i stort sett så man firar Hanukka. En del ger sina barn pengar första dagen eller godis eller så. I den amerikanska kulturen så har Hanukka blivit ett julliknande firande. Och det är lite grann för att kontrastera det som görs i julfirandet. Men det är inget viktigt i Israel att man får massa gåvor och sådana här grejer under Hanukka. Utan det är mer att man proklamerar det här undret då. Och sjunger tillsammans och tittar på ljusstaken och så vidare. Presenter och så, det är inte någonting viktigt under Hanukka i det judiska folket. Sen blir det ju olika tidpunkter eftersom den judiska kalendern skiljer sig från den romerska. Så blir det ibland i början på december, ibland slutet på december. Beroende på vilket år det är då. Så att ibland sammanfaller Hanukka med julfirandet, ibland så gör det inte det. Det är också viktigt att poängtera att Hanukka är en utmaning mot det hedniska, den hedniska kulturen. Julfirandet är ju en blandning mellan hedniskt och kristet, vilket gör att Hanukka blir en utmaning gentemot julen. Så man kan inte fira både Hanukka och jul, för det är motsägelsefullt. Man ger två budskap i andevärlden. Man säger att man stöder Hanukkan som då talar om att vi vill rensa bort allting som är orent från hedningarna. Och sen samtidigt fira en högtid som har plockat in ett stort antal hedniska riter i sitt firande. Gör man det så kommer en dom över en, och det är väldigt viktigt att vara noggrann med vilket budskap man ger i andevärlden. Så firar du Hanukka så måste du sluta fira jul. En sak till vill jag nämna när det gäller Hanukka-firandet. För oss som tror att Yeshua är den utlovade Messias. Enligt mina beräkningar så blev Miriam, Yeshuas mamma, med barn när det var Hanukka. Om man gör uträkning från Hanukka fram till Yom Teruah, som är Yeshuas födelsedag, så blir det antalet veckor som behövs för en befruktning fram till en födelse. Så allt tyder på att det var just under Hanukka-högtiden som Yeshua blev formad i sin moders liv. Så då kan vi alltså fira Hanukka även till minne av det stora under som skedde när ljuset som skapades första dagen i skapelsen blev människa. Och allt tyder på att det var sista dagen i Hanukka. Det gör då att när alla åtta ljus är tända plus då tjänaren Shamash, så proklamerar vi ut att det var nu som den utlovade tjänaren Messias blev till på ett övernaturligt sätt i sin moders liv. Och åtta är också en bild på det övernaturliga som kommer in i det naturliga. Det finns 7 plus 1, 8 trådar i tzitziten, de här hörntofsarna som judarna bär varje dag. Och det är den åttonde dagen som Yeshua väcktes upp från döden. kom till liv och fick ett oförstörbart liv. Åtta är alltså en bild på frälsning, åtta en bild på nyfödelse, åtta en bild på det övernaturliga som manifesteras i det naturliga. Och då när vi har tänt åtta ljus så minns vi hur Gud gjorde ett stort under genom att komma med sitt ljus till den här världen genom att låta Yeshua bli till. Därför vill vi också under Chanukka prisa och lova den evige för det stora under som han har låtit ske när Yeshua blev till på ett övernaturligt sätt. Ur det djupaste mörker kom ljus. Och när det är som svårast, då visar sig Herrens frälsande kraft. Baruch Hashem.